Varsågod, Pekka Reinikainen.
Ja, god morgon alla. Jag har varit med i Finlands läkarförbundets etiska kommitté för 6 år. Jag var med när man redigerade den första upplagan av boken som heter Läkarens etik, läkarens etik, finns också på svenska. Läkarna brukar vara den mest konservativa delen i samhället. Det kan överraska er kanske, men det är mer konservativa än statskyrkan, kan jag säga. Jag var med i Läkarförbundet när AIDS kom, HIV-infektionen. Jag tror jag hade den första HIV-patienten jag träffade som var någonsin i Finland. Man visste inte att det var AIDS, men det var spännande att titta lite bakåt. Jag var en av i 3-mannakommittén i Läkarförbundet, så vi funderade, vad ska vi göra med den här nya sjukdomen? Som då var mycket farlig och dödlig. Vi dog av AIDS före man fick några mediciner. Så vi funderade att jo, det här är väldigt livsfarligt och vi måste klassa den som mycket farlig sjukdom så att polisen får rätt att se vilka det där infektionskedjor är. Att vi ska hitta alla patienter och varna, till exempel om mannen har AIDS, så att vi kan ha rätten att säga till frun att nu har din man har AIDS om han inte säger det själv. Så vi föreslog till politikerna att det här måste i lagen klassas som livsfarlig sjukdom. Men politikerna gillade inte detta därför att de ville inte att man tittar lite vem har haft relationer med vem. Och de klassade det som någonting som en, vad är det, kikhosta på svenska, att det är inte så farligt alls. Det var första gången jag ansåg att hur dumt samhället kan vara, att det politiska skäl man klassar det inte. Idag är det inte så farligt, men vi har fina mediciner, men det kan vara farligt om man inte har diagnosen. Det finns massor av människor. Jag skulle kanske inte säga detta, men särskilt i vår östra granne och sydåt också, att som trampar utan diagnos. Massor. En annan sak som vi gjorde i Läkarförbundets 3-mannakommittén var att vi beslöt att ge råd till människor. Att läkarna har ju plikt att ge råd till människor. Vi sa det att det enda sättet att klara den här epidemin, så hotande epidemin, är att vara i stabil relation med sin partner. Och kyrkan blev chockad att ni kan inte vara så konservativa. Ni kan man lite hoppa över. Men vi sa det rakt ut att det enda sättet vi kan stoppa den här epidemin är att vara i stabil äktenskap. Sådär. Nu ni förstår att läkarkåren är den mest konservativa. Men de här föreslag som vi hade, jag upplever att de var ganska på sin plats och fiffiga. Men inte politiskt korrekta och inte korrekta för statsstyrkan heller. Nu, vi har diskuterat en hel del abort och eutanasi också, men vi ställer oss ganska konservativt till detta också. Och sen allt börjar från människobilden. Att jag talade igår att vi är levande själar och inte djur. Jag går inte tillbaka till den, men allt vad vi tänker på de här etiska frågorna, till exempel som abort och eutanasi, det beror på hur den människobild vi har. Men det är att notera att det finns bara dessa 2 alternativ. Antingen du går från den där idén att vi är levande själar, Guds avbild, eller vi är djur. Det bestämmer allt som följer. Det finns alltså bara dessa två alternativ. Antingen vi är ansvariga för våra handlingar framför Gud. Det kommer från Bibelns skapelseberättelse. Eller vi kan göra vad vi tycker är bra. Och det kommer från akademiska skapelseberättelsen att det finns inte någon grund för etik och moral. Kyrkan är död. Jag borde säga att statskyrkan är död. Jag lärde mig från Stefan att statskyrkan är farlig och vi behöver en väckelse. Och det är just det, det är på rätt sätt. Jag tror det här är min egna idé att om väckelsen kommer, det kommer från naturvetare som är kristna som vågar öppet säga sanningen, nämligen att vi kan lita på Bibeln och Bibeln är sant. Det är min upplevelse att om Gud ger oss en väckelse så det kommer från naturvetare som är kristna och som vågar säga någonting. Nå, statskyrkans död är en följd av liberalteologin som förstörde kristendomens grund. Här har vi talat om Marx. Marx var alltså jude, sen blev han kristen, han var messianisk jude. Och hans tro förstördes av tyska liberalteologer. Sen fick han läsa Darwins bok. Och så ansåg han att nu får han så där vetenskapliga grunder för materialismen. Och han presenterade sin bok Kapital till Darwin. Och Darwin hade boken i sin bokhylla. Men den tiden var det böckerna så att du måste med kniv öppna sidorna. Och det var Stephen Jay Gould som var en annan jude som gick och titta i Darwins bibliotek och han såg Karl Marx bok där och han konstaterade att Darwin hade inte läst boken. Nå, en annan som var berörd av det här var Josef Stalin. Han ville bli präst. Han var i Goris andliga skola och studerade att bli en ortodox präst. Så en gång under pausen kom han och talade med sina kompisar på den där andliga skola. Och de diskuterade där, de där kompisarna, att månne det finns någon gud därför att det finns så mycket ondska i världen. Så Stalin sa det till dem att Gud är inte god eller han är inte elak. Det finns inte någon gud, läs härifrån och gav till kompisar Darwins bok om arternas uppkomst. Så Darwinismen var inte så neutral. Och samma skedde med Hitler. Han var ivrig att följa Ernst Haeckels falska lära och resultatet vi vet. Jag kommer att visa de där förfalskade bilder av Ernst Haeckel som var den främsta darwinisten i Tyskland. Och Haeckel också, det var hans böcker som först översattes till finska och det är tack vare Haeckel vi har darwinismen i Finland. Det är så lätt att hjärntvätta människor. Jag läste en bok som heter The Nazi Doctors. Och det var en chock för mig att även läkare som man tänker att nu är de utbildade och civiliserade och så vidare. Men de gick med i det tyska Hitlers idéer. Det är otroligt hur lätt det går. Tänk att Assad som är president i Syrien, vad är hans yrke? Han är ögonläkare eller andra. Att inte ha det. Så där, om du har akademisk lärdom att du kan bli lika lätt hjärntvättad. Nå, statskyrkan är död. Orsaken till detta var att man trodde att vetenskapen hade visat att den bibelska historiebeskrivningen är felaktig. Stefan berättade här att vi har haft statskyrka eller kyrkan i 1000 år i Norden. Det är helt sant, och han gav en fin presentation att hur det har varit väldigt viktigt för samhället. Men nu är det kvällen för det här 1000 år. Alltså vi går bort från kyrkan, vi tycker att vi är fiffiga, vi behöver inte Bibeln, vi behöver inte de 10 bud. Vi lever på en lån från kristendomen som håller på att försvinna. Det försvinner mycket, mycket snabbt också. Att de tror i statskyrkan att vetenskapen har visat att den bibliska historiebeskrivningen är felaktig. Det är nu akademiska skapelseberättelse som råder. Det här var i Helsingin Sanomat igår. De har bett till Helsingfors universitet Lorenz Krauss, professor i fysik från Arizona State, att till en festmöte, att vara festtalare. Och han säger så här: vi är alla damm från stjärnor. Vi skulle inte finnas till om inte de hade exploderat år miljarder sedan. Alltså han säger så här: glöm alltså Jesus. Stjärnorna dog för att ni kunde leva. Det här är dagens evangelium. Och det är någon popsångare också som sjunger det här inne. Miley Cyrus eller någon sån här berömd. Jag följer inte så noggrant de popsångerna. Men hon sjöng så här att glöm alltså Jesus. Stjärnorna dog för att ni kunde leva. Och hon blev lite kritiserad, men inte så mycket. Att det där 1000-åriga välsignelse är på väg ut. Vi lever i en, snart blir det ganska gömört. Det börjar bli det redan, men vi märker inte detta. Det är en sån groda som sitter på en varm stekpanna och märker inte att det blir varmt. Att det är med små steg det går framåt. No, hur vet man att patienten är död? Jag måste ofta konstatera att patienten är död. Så jag vet hur man konstaterar att patienten är död. Varken puls eller andning. No, diagnosen. Läkarna älskar att göra diagnoser. Så jag tittar på fakta och sen gör jag diagnosen. Alltså, det här är från kyrkans egna forskning. Jag har varit medlem och är fortfarande det i kyrkomötet. Jag har varit 16 år i kyrkomötet. Och jag ska ställa upp igen om Gud så vill också till nästa kyrkomöte. Det är väldigt viktigt där. Men kyrkan har undersökt att enbart 15% av människor under 30 år tror som Bibeln lär i Finland. Alltså kyrkans tid går förbi. Men det här är intressant. Drygt 30% av kyrkans medlemmar som är medlemmar i statskyrkan tror att Jesus uppstod. Det var en chock att veta. 60% tror inte att Jesus uppstod. Vad säger Paulus om sådana här människor? De är de mest sådär särlittavimpia henkilöitä. Alltså de mest var det. Ja, att tänka att kyrkan har blivit till en förening för kristet kultur. Alltså de sitter bara där för att få vigsel och de blir medlemmar för att få kyrkovigsel och sen går de ut. Och sen de blir medlemmar igen för att få barnen att döpta och sen ut igen. Så är det i Helsingfors. Där bara 50% av barnen, man döper bara 50% av barnen. Så är det riktningen. Jag hörde i förrgår att alla biskopar i Norge är villiga att viga par av samma sex. Det överraskade mig. Jag trodde att Norge var en kristet land. Jag ska inte säga vad händer i Sverige därför att Stefan är här. Men du vet, Stefan, vad som händer i Sverige. Nå, vad betyder detta? Det är Lukas evangeliet. Jesus säger att när han kommer tillbaka, det ska komma som det ska vara som Noas dagar, men också Lots dagar. Märk. Lukas var en läkare, ganska fiffig läkare, och jag läser gärna Lukas därför att jag ser en läkartänkande där. Men han sa det att det kommer att vara som Lots dagar. Nå, ni vet vad det betyder. Jag ska inte gå in på det, Sodoma och Gomorra. Det har kommit mycket snabbt. Mycket snabbt den här förändringen. På 70-talet var det även brottsligt att tala om dessa saker. Så snabbt sker det. Nå, man struntar i Bibeln. Alltså om biskop säger att det är okej att viga par av samma sex, så jag drar den där slutsatsen och diagnosen att de där biskoparna struntar i Bibeln. Det är liksom helt klart. Det leder till andlig död. Om du inte läser Bibeln dagligen, så du drabbas av andlig död. Det är väldigt farligt att inte läsa Bibeln. Jag läser Bibeln varje morgon före jag går och arbetar. Jag har en tid där jag tänkte att nu har jag har läst Bibeln genom flera gånger. Jag har inte tid att läsa Bibeln. Så blev det kristna livet mycket torr. Och sen förstod jag att hej, jag läser inte Bibeln. Jag är i livsfara. Men jag har inte tid. Så jag hörde en inre röst att du ska sätta veckarklockan inte klockan 6 utan klockan 5. Där har du en timme för dig att läsa Bibeln och be och sen gå till arbete. Att det är väldigt viktigt att läsa Bibeln, studera Bibeln. Det var som Luther här sa att läsa, det var ganska bra att läsa de där 10 bud och sen trosbekännelsen och sen Fader vår. Men vi läser alla på olika sätt. Jag har dagens lösen, jag läser varje dag. Det är väldigt bra. Mission. Kyrkans utlandshjälp satsar ingenting alls till mission. Det var en överraskning till mig därför att jag trodde att nu kyrkans utlandshjälp, det måste vara en missionsorganisation, men det är inte det. Alltså kyrkans utlandshjälp skickar sådär spioner till Israel för att titta vad judarna gör illa saker mot palestinier och sen rapporterar. Alltså vi betalar från vår gemensam kassa till att de skickar alltså spioner eller så att säga människor till de så kallade ockuperade länderna i Israel och vaka lite vad som elaka saker judarna gör. Jag frågade det här i kyrkomötet att vem bestämmer hur vi använder dessa pengar? Vem är det som bestämmer? Jag tänker att vi borde hellre skicka sådär övervakare till Irak eller Gaza eller någon ställe där man faktiskt dödar kristna. Det var ett år sedan det var det största kristnas holocaust någonsin i Irak. Staden Mosul som är bibliska Ninive, de körde ut alla hundratusentals kristna till öknen. Gamla män måste gå, springa till öknen och dö. Och kvinnorna våldtagits och mördades och alla kyrkorna brändes eller förvandlades till någon annan bruk. Men här i Finland kunde jag inte konstatera någon reaktion, eller fick ni se någon reaktion? Det var kyrkans högsta ledning samtidigt som deras största kristnas holocaust någonsin skedde. De sysslade med att be om ursäkt från vissa grupper, om ni minns. Att det var ingen reaktion. Jag sa det också i kyrkomötet att varje gång när man bränner en kyrka i Indien eller döda präster, vi måste reagera varje gång, varje dag. Det har bränts 120 kyrkor i Indien och massor av pastorer har dödats. Vi skulle reagera en not till indiska ambassaden varje gång. Upprepa, annars blir det ingenting. Varför reagerar vi inte med sådana saker utan sysslar med saker som är inte alls bibliska? Nå, här är min diagnos att patienten är död. Statsstyrkan är död. Vi behöver en väckelse som det var i sin tid i Sverige, som Stefan just berättade oss. Nå, teologernas paradoxala reaktion till detta, att de sa det att Bibelns berättelser var inte längre viktiga som fakta. De var bara bildliga exempel på god liv och bestående moraliska värden, sådär andligt intuition och mystisk meditation, kristet yoga, mindfulness, det är buddhism och så vidare. Jag går inte gärna i min egen församling i Helsingfors som är domkyrkans församling, därför att det där började man Jesus yoga och mindfulness och meditation och allt detta. Stämningen är inte bra. Jag går hellre till svenskspråkiga Petrusförsamling där alla präster är före detta missionärer. Det är sådana som dag och natt, den där atmosfären mellan de två. Men ni vet att mindfulness är samma sak som buddhismen. Och man erbjuder idag kurser i mindfulness. Priset är cirka 3000 euro som någon vill bli buddhist. Men buddhismen, mindfulness, det betyder att allt är bra så här. Lev i nutiden. Alltså det är inte fråga om att göra bättring som Bibeln föreslår. Att det, liksom, det finns inte något synd. Att allt är bra så här. Du behöver inte ändra någonting. Det är mindfulness. Och det är konstigt att man får meditera i skolan, i klassen. Lärarna säger att de där eleverna blir lugna när de mediterar och säger någon hinduistisk guds namn. Men du får inte sjunga det där, vad är det, blomstertid. Det får du inte göra, men du får meditera. No. Kyrkomötet godkände sån ny psalm på svenska som det lilla Idas sommarsång, som kommer att ersätta den där blomstertiden. Men vi går mot en tid av panteism. Jag tror att panteismen kommer att ersätta kristendomen, att vi ser att naturen är helig. Alltså det som Paulus redan föreslår i Romarbrevets första kapitel. Men tron kan inte byggas på känslor eller mystiska upplevelser. Tron måste byggas på sanningen. Vi måste och vi kan försvara vår tro också med vetenskapliga argument. Tron som är baserat enbart på känslor eller blind tro är hotad i prövningar. Tron kan och också kommer att prövas med främmande upplevelser, mystik, som kan leda en människa bort från kristen tro. Det är bra att komma ihåg att vår tro kommer att prövas. Det kommer att prövas. Att vi måste stå fast i Bibeln och inte gå med i mystik. Det är väldigt farligt. Jag skrev en bok på finska. Vad heter han? Chocknamn som Noituden paluu lääketieteeseen. Jag fick nästan dödade mig efter att avslöjde alla den där mystiken i den alternativvården. Det var inte så trevligt. Och det förlaget som tryckte boken vågade inte ta en annan upplaga. Det var 10 år sedan först de tog en annan upplaga. Det var spännande att se hur djuprutad mystiken är i Finland. Men Finland är ett gammalt sådär land före kristendomen. Det var massor av så är det häxeri i Finland. Precis som i Baltikum också nu har varit. Så vi har traditionella rötter där, så vi måste vara på vår vakt att inte gå tillbaka dit. Och sen har vi också extraordinära karismatiska fenomen som kommer in i kyrkan. Jag har ingenting mot karismatiska saker, men det kan då och då gå lite eller mer eller mindre över gränsen. Till exempel den där amerikanska Benny Hinn. Han har sin egen privata jet som kostar, jag vet inte hur många miljoner dollar. Han åker runt i världen och skuffar människorna på golvet och säger du är helad, du är helad, du är helad. Han bor i ett hus i Kalifornien som kostar många miljoner dollar. Och han säger att det som irriterar särskilt en läkare att alla blir friska genom förbön. Det skulle betyda att jag har inte något arbete. Men han säger faktiskt så att alla blir friska när jag ber för dig. Det kan ta en tid. Om du inte blir frisk så du har inte tillräckligt tro. Så det är ditt fel. Jag tycker inte om sånt här alls. Att det är fel. En fel profet måste säga rakt ut. Men han tjänar ganska bra pengar. Så ni måste vara på er vakt över de här extraordinära karismatiska påståenden. Det är inte sunt alls. Och i Matteus evangeliet det säger att ty falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Du liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Jag är rädd för det att dagens kristna som inte läser Bibeln, om det skulle dyka här i Vasagatan någon gestalt som säger att jag är Jesus och gör stora under, så kunde det vara en risk att många tycker att den där är Jesus. Att om de inte läser Bibeln så de vet att när Jesus kommer så alla ser den. Det är en sån blixt på molnen. Det är därför det är så viktigt att läsa Bibeln och veta vad som står där. No, Jesus förvandlades till bara en god läsare från Nazaret. Jag blir aldrig lite misstänksam om någon predikant säger att det var Jesus nasaretilainen, det var som Pekka Reinikainen. Alltså det betyder att han var bara en lärare från Nazaret. Men det var han inte, han är Guds son. Jag blev mycket glad att när man frågade vår nuvarande president Niinistö, att ni har kanske hört att någon journalist frågade honom att vem var Jesus? Minns ni vad Niinistö sa det? Jesus var Guds son. Det var bra. Kristendomen lösgjordes från den reella världen och förvandlades till enbart en subjektiv upplevelse. Allt byggdes på myternas och symbolernas kvicksand. Han säger idag allt är kärlek. Vi måste be om ursäkt av homosexuella istället för att säga att det är fråga om synd. Vi kan inte ändra vad det står i Bibeln. Vi måste acceptera, vi kan inte ändra Guds ord. Vi kan älska och be för homosexuella, men samtidigt vi måste vara klara att säga att det är fråga om synd. Om de inte gör bättring, ni vet vad som kommer att ske. Och jag föreslår också att testa ditt prat, testa vad du talar. Märk att om världen älskar dig så är du på fel spår. Men om de hatar dig så du kan vara nöjd. Att det är bara så att det. Jag träffade Billy Graham år 87 där han var i Helsingfors Olympiastadion när jag ordnade den där första hjälpen där som läkare och träffade honom sen personligen och talade med Billy Graham. Billy Graham citerade Bibeln att var på er vakt om människor bara talar fina saker om dig. Var på din vakt om människor bara talar, tycker och gillar och alla gillar och älskar dig och världen älskar dig. Så du är säker på en fel bana. Men det är helt bibliskt. Världen tycker inte om oss. Det vet vi alla. Nå, kristet existentialism började likna mycket den ateistiska existentialismen. Här är det fråga om teistisk evolution. Alltså det är många som, kanske 80% i statsstyrkan som säger att Gud skapade genom darwinismen. Och vad följer därifrån? Det följer ett och annat, både vetenskapligt och teologiskt. Nå, i så fall, om Gud skapade genom darwinismen, det betyder att döden och lidande blir skapelsens instrument och vän. Så döden blir till vår vän. Vi måste tacka döden att vi finns till. Att genom att döda olika varelser för 4 miljarder år så uppstod en människa. Så det döden blir till vår vän. Och det bortar också den första Adam. Alltså Kristus var den sista Adam. Och vi måste ha, om Paulus talar om den första och den sista Adam, det måste vara en person, den första Adam. Man kan inte tänka att Gud sa det till någon apmänniska att nu blir du Adam och Eva, nu var snäll nu i fortsättningen. Det går inte. Inget syndafall, alltså det går, passar inte ihop. Inget synd. Det skulle alla tycka mycket om det inte finns något synd. Ja, väntar ivrigt nästa kyrkomöte att säkert ska någon ställa ett föreslag för kyrkomötet att vi ska ta bort orden synd i Bibeln därför att det kan skapa ångest hos människor. Inget syndaflod. Nå, så vad behöver vi Jesus för i så fall? Och allt detta att Gud skulle ha skapat genom darwinismen, det går inte ihop med skaparens Jesu personlighet. Att vi vet från Bibeln att Jesus var den skaparen. Allt har skapats genom honom. Allt är i kraft i honom. Och vi blir frälsta genom honom. Så 3 saker. Jesus var skaparen. Jesu personlighet passar inte att döda prototyper för 4 miljarder år för att få till en människa. Här är stora problem. Och jag måste säga att jag har studerat biofysik, biokemi, cellbiologi, anatomi, fysiologi, histologi och så vidare. Jag skulle ta bort min hjärna och sätta den på hatthyllan om jag skulle liksom tro att det utvecklas spontant utan någon programmering. Det är helt enkelt inte sant att darwinismen funkar både teologiskt och vetenskapligt. Det är en dålig teologi, mycket dålig vetenskap. No, teistisk evolution, alltså det tanke att Gud skapade genom darwinismen. Här är en sak som vi måste notera, att teistiska evolutionisterna använder ateisternas enda och mest effektiva vapen för ateismen. Jag borde ha strykat det där över så jag kan inte vara så elak. Så läs inte den där nästa, som det var uttryck som Lenin använde. Nå, de undviker världens hat naturligtvis genom att säga att Gud skapade genom darwinismen. De skrattar inte åt dem som de skrattar åt mig och mina vänner. De skrattar först bakom hörnet. Men de skrattar där. Före detta troende förvandlas till hovnar. Kyrkan blir en butikfönster dekorerat med världens önskemål. Det är så trevligt att tro på vetenskapen och Jesus samtidigt, men efter 2 år börjar du tänka att evolutionen fungerar utan honom och så lämnar du kristna tron. Jag har vänner i Australien, i USA, i Tyskland, i Storbritannien, sådana vetenskapsmän och forskare. Och alla säger samma sak, att 70-80% av ungdom i kyrkan som är aktiva lämnar kyrkan efter de har lärt sig darwinismen i uni eller i gymnasiet. Så är det bara. Det är ett faktum. Teistisk evolution förvandlar människor till ateister eller kulturkristna à la Dawkins. Det är spännande att den där främsta apostolen för ateismen, Richard Dawkins, har nu sagt att efter att ha sett alla det som sker i världen, han har blivit rädd. Det finns så många hinduismen och muslimer och vad som helst i London. Han säger att jag vill vara kulturkristen. Han är ateist och han kämpar mot kristna, men han säger klart och tydligt att Richard Dawkins säger att jag önskar att vi har kristet kultur. Det är det som Stefan sa, det att de där frukterna som vi fått under 1000 år av kristendomen som kom annars åtminstone till Finland från Storbritannien, från England. Att vi måste inte lämna detta, annars blir det kaos. Nå, som läkare tycker jag säga att teistisk evolution är en effektiv bedövningsmedel som man kan injicera som gör bort opereringen av kristendomen smärtfritt. Jag ber om ursäkt att jag talar sådana tydligt klarspråk, men jag måste säga det även om ni börjar att hata mig för det här. Hoppas inte, men börja fundera vad det har för konsekvenser om man tycker att Jesus skapade genom att döda prototyper i 4 miljarder år. Det är inte Jesu personlighet. Och lägg märke till att Jesus trodde på den historiska skapelseberättelsen. Han sa det många gånger att har ni inte läst? Jag tycker när Jesus säger att har ni inte läst? Det påminner oss att det är viktigt att läsa Bibeln. Att redan i början skapades man och kvinna. Redan i början skapades man och kvinna. Det är klart text. Nå, finns det ett bevis för Guds existens? Det är många som säger att inte kan man nu bevisa Gud, att det är dumt att säga så, att man kan bevisa att Gud existerar, att så kan man inte säga. Och den här kören går också många kristna. Men det är obibliskt. Paulus säger att i Romarbrevets 1 kapitel att det vi kan veta om Gud är uppenbart och klart när vi tittar vad han har gjort i naturen. Det är bibliskt att förstå att vi har bevis för Guds existens. Om vi sen går till himlen, som Paulus säger, att där vi kan inte säga att nu skulle vi ha trott på dig Gud om du hade gett någon vink att du existerar. Det går inte, alltså det säger Paulus. Det finns massor av bevis för Guds existens. Ju mer vi studerar vetenskapen, desto klarare blir det hela tiden. Det är också intressant i vetenskapen att om jag gillar naturvetenskap och älskar att läsa så där forskningsprojekt. Jag är i en kommitté som ger massor av pengar till forskningen. En expert i en kommitté och jag läser hela tiden vad man forskar i. Så det är viktigt att forska, men det som man kan idag säga, att om vi hittar någon mycket viktig vetenskaplig fynd, då kan vi fråga alldeles nya frågor som vi kunde inte fråga förut. Får vi en lösning här så uppstår frågor som är svårare än den här. Alltså om vetenskapen, om det vi vet ökar så här linjärt, så det som vi inte vet ökar exponentiellt. Alltså vi lever i en värld där det vi inte vet ökar 10 gånger snabbare än det vi vet. Alltså det påstående att de kristna försöker gömma Gud i vetenskapets sådär svarta luckor eller hål, den tiden är förbi. Vi vet nu vad vi inte vet. Och det är spännande. Gud avslöjar inte sin hemlighet, sade redan Albert Einstein. Han hade rätt. När vi hittar i DNA en sån där kod, om vi har sån där datorna, vi har computerkod som bestämmer vissa bokstäver och så får vi text. I DNA vi har kod också, 3 bokstäver som formar byggstenar och bygger såna nanomaskiner. Alltså det är helt digitalt. Idag det är så att om du har en tavla som du har målat själv och du vill bevara den i 10 000 år, du kan digitalisera bilden och lagra den inne i DNA. Och det är lite dyrt, men det kan du göra. Det kan man faktiskt göra. Det är digitalt information. När Gud talade, Gud använde detta språk. Och det var den Francis Collins som jag troende som hittade människans kod. Han presenterade resultatet med president Clinton. Och president Clinton citerade Collins och sa det att nu kan vi läsa det språket som Gud talade när han skapade. Och det är just så. Nu kan vi läsa språket som Gud talade när han skapade. Och vilket genialt språk. Här med hjälp av 4 bokstäver man formar ord med 3 bokstäver. Men varför 4? Varför överskott av information? Det är spännande därför att tycker ni att Gud visste att människan kommer att falla till synd och det leder till att allt går sönder? Jag tror han visste det, därför att han vet allt. Så han satt in ett extra bokstav för att vi kan leva här cirka 10 000 år, inte längre, för på grund av mutationer som förstår allt. Ni alla mutanter där, jag kan se det. Alla bär med sig åtminstone 100 farliga sjukdomar här i salen. Jag också. Vi är inte så duktiga som vi tänker ofta. Men Gud föresåg att det kommer syndafall. Han satt in extra bokstav för att vi kan tolerera mutationer. Det skulle vara någon fritänkare som säger att varför använder Gud inte den här computerkoden 0 och 1? Det skulle vara mycket sådana bättre att inte använda så stor kod. Men det skulle vara helt omöjligt. Därför att det där computerkod kan inte tolerera slumpmässiga misstag. Men Guds språk kan göra det. Och det största undret i mysteriet i världen idag är varifrån kommer medvetandet från. Det andra största mysteriet är varifrån kommer det här språket från? Det är genialt språk. Hur många olika möjligheter hade Gud när han valde just detta språk? 1,5 gånger 10 till potens 84 möjligheter i kemin. Varför just detta? Man har studerat 1 miljon olika alternativ. Men det här tycks vara den bästa. Så där är ett tecken att Gud finns och märker att i skapelseberättelsen Gud sa det, Gud sa det, Gud sa det. I Johannes evangeliet så, i början var ordet. Att där är det. Nu har vi märkt att det är Herrens språk. och hur mycket komplicerat det är att DNA-replikation sker i cellerna en bokstav i sänder och hastigheten motsvarar som man skulle kopiera biblar med en bokstav i sänder 1000 biblar per timme. Som den gamla rabbinen gjorde när de kopierar gamla testamentet. Denna hastigheten, tack vare dessa biologiska nanomaskiner som kopierar. Men de gör fel. Alltså dagligen i varje cell i din kropp, det ser 1 miljon kopieringsfel. Alltså de kopierar beroende på om du sitter här eller äter lunch eller är i bastu eller promenerar. Man använder olika typer av information i cellerna. De kopierar de här maskiner dagligen i varje cell ungefär 2000 miljoner kodbokstäver. Och de gör 1 miljon misstag. Därför att de här maskiner är också har gått lite sönder på grund av syndafallet och mutationer. Det är helt logiskt. Och det här ledde till det där kemi-Nobelpriset som utdelades till 3 forskare 5 veckor sedan. Det är spännande att nu hände det ett misstag för Nobelkommittén. Därför att nu fick de där 3 forskare Nobelpriset för att ha bevisat att darwinismen fungerar inte. De har inte ännu märkt detta. Därför att när det sker alltså 1 miljon mutationer per cell, så tänkte de där 3 fiffiga kemister som fick Nobelpriset 5 veckor sedan, de tänkte att nu är här någonting som inte passar. Att de märkte att du och jag, vi har alla varit en befruktad äggcell, eller hur? Så från den äggcellen till mig eller till dig, det krävs 10 000 miljarder replikationer. Och du kan hemma räkna att hur många fel det ser där. Och de ansåg genast att du kan inte ens gå från befruktad äggcell till embryo. Döden kommer. Det måste alltså vara någon mekanism inbyggd i cellen som rättar till de där 1 miljon misstag. Och de hittade den där mekanismen. Det är en maskineri av många, många nanoscanner och nanomaskiner som rättar till de misstag. Från 1000 misstag, de rättar 999. Men ett misstag blir kvar. Det är spännande att veta. Vi går nedåt ganska snabbt. Med den hastigheten den hopar sig de där misstag, bara ett misstag, så man kan räkna att människan kan leva här högst 10 000 år. Vi dör ut. Vi är på ganska nära att dö ut. Vi publicerar med professor Leisola en bok som vi har redigerat av John Sanford. Han är genetikprofessor och han visar att boken talar om genetic entropy, eller den kommer ut på finska. Att vi kan faktiskt räkna att när syndafallet skedde, att vi vet hastigheten av fel som anhopas, och vi vet att varje generation ger människosläktet 100 nya sjukdomar. 100 nya sjukdomar på grund av mutationer varje generation. Generation det är 20 år. Människosläktet har cirka 30 000 olika sjukdomar, så vi kan räkna att allt passar mycket bra med det som skedde i Edens lustgård. Cirka 300 generationer mellan oss och Adam och Eva. Spännande. Det är ett faktum. Och Nobelpriset är viktigt därför att om man tror på neodarwinismen, att vi alla kommer från en enda cell, så måste den enda cellen vara utrustad med det här scanner- och korrekturmekanismen. Annars den dör ut efter cirka 10 replikationer. Alltså från första början, för att inte tappa information, måste du ha i den första cellen mycket komplicerad maskineri som korrigerar, scannar och korrigerar dessa misstag. Är ni med? Här är det här kopieringsmaskineri. Det är en DNA-ligas som reparerar här en kromosomskada. Ligasen är en nanomaskin eller enzym som limmar ihop de söndrade kodsymbolerna genom att katalysera formation av en bindning mellan dem. Alltså sån här scanner- och reparationssystem som är mycket komplicerad måste vara även i den första cellen, annars vi får ingenting. Kan inte få människor och elefanter och myggor från den första cellen utan att den är inbyggd, den här korrekturmekanismen. Och därifrån kom det där Nobelpriset. Och det är väldigt spännande att jag väntar med ivrighet när de märker vad som skedde. Att det är väldigt, väldigt spännande. Ja, och det här sa det jag redan. Ju mer man forskar i naturen, desto klarare och tydligare blir det att Gud finns till. Design på alla nivåer. Det blir helt klart. Och vi kunde kanske hålla en liten paus här, sträcka lite 5 minuter, så jag kommer sen att fortsätta inom 5 minuter. Jag säger det här därför att man vet idag i medicinen att sitta är livsfarligt. Kan inte sitta mer än 2 timmar i rad. Ja, jag ber om ursäkt att jag talade så mycket om vår begrepp att vad människan är, men allt som följer baserar på detta, att Bibeln är sant, Guds ord är sant, vi är formade i Guds avbild, vi är ansvariga för det som vi gör också, att om du inte accepterar det här realitet att Bibeln är faktiskt sanningen, så det är svårt att ha grund på våra val. Abort är en intressant och ganska dyster sak. Jag började studera medicin, då var det brott att göra abort och man hamnade i fängelse för abort. Och när det kom till Läkarförbundet det här förslaget, så då var jag inte där själv, men jag har hört att gynekologföreningen i Finland sa det nej till abort därför att de visste vad kommer att ske. De sa det att alla operationssalar kommer att fyllas med sena aborter. Och de hade rätt. Jag jobbade då på sjukhuset och jag vill inte gå in på detaljer, men jag har sett med egna ögon vad det betyder när man gör en sectio minor. Alltså det är en sectio kejsarsnitt som man gör för de här sena aborter. Det var inte alls trevligt att jobba där i operationssalen. Man var tvungen att göra det. Men tänk att Finlands gynekologer sa det nej, vi vill inte göra detta. Och det där äldre gynekologer gjorde inte detta, det var den unga läkare som liksom måste göra det. Men efter att politikerna sa det att man måste börja göra aborter, så sa det gynekologen nu. Om vi måste börja det här, så ingen läkare kan säga nej. Man borttog den samvetes. Så nu är det igen upp till riksdagen att kanske få rätten till samvete. Finland, Sverige och Tjeckoslovakien är de enda länderna, vill jag minnas, kanske Rumänien eller Bulgarien, som inte har en sån här samvetsklausul. Vilka var konsekvenserna utom att alla operationssalar blev fulla? Vi har konsekvenserna för befolkningen och ekonomin. Tänk att det fattas cirka 1 miljon unga människor i Finland sen år 1970. Jag har räknat antalet. Alla länder där det finns massor av unga människor, det går bra där. Även i Finland, man kan märka att kring de här områdena syd om Vasa och Vasa, där det finns stora familjer, det finns mindre arbetslöshet. Alltså det kan man konstatera överallt. Det är en välsignelse att ha stora familjer. Men det fattas cirka 1 miljon under 45-åriga människor i Finland idag på grund av abort. Det kan jag påstå därför att jag har räknat de här siffrorna. Nu, antalet pensionärer är nästan 1 miljon. Och antalet aktiv arbetskraft är snart 1 miljon. Det kommer inte att fungera det här samhället i fortsättningen. Det kommer inte att funka. Det är det siffrorna talar. Nästa år går 75 000 till pension. Nästa år föds bara 55 000 barn. Och antalet minskar kontinuerligt. Det minskar kontinuerligt. Och år 47, när jag var född själv, föddes 110 000 barn. Det demografiska siffror är en chock. Men Finland är ett ålderdomshem. Det är det äldsta societé i Europa. Vi är ett ålderdomshem. Det var någon politiker som sa det, att Finland blir till en ulkoilmamuseo. Att så är det, och det är vår fel. Man talar inte om dessa fakta därför att de är så grymma. Men så är det. Det här är fakta. Alltså, inte det sådana, en sak som har inte något betydelse. Konsekvenserna för befolkningen och ekonomin är väldigt stora. Nå, abortlagstiftningen kom i början av 1970-talet. Då i början aborterades år 1973 23 000 foster. Tänk, 23. Var tredje barn aborterades bort. Abort var motiverat bland annat med hjälp av Ernst Haeckels falska illustrationer. Haeckel var just den typen som gjorde att Hitler fick de här tankar som han fick. Man sa det då att man kan ju abortera en amöba eller en fisk, som de sa det att i moderlivet en människa som utvecklas från embryo, foster och barn går igenom hela evolutionsteorin. Det kallas rekapitulatio, vad är det på svenska? Men det är alltså lögn. Alla läkare vet att det är inte sant. Och det har läkarna vetat från 1920. Men de där lögnerna är så fina att de är fortfarande kvar i biologiläroböcker som överraskar en. Jag hade en debatt med Anto Leikola som har gjort alla dessa böcker på finska sidan. Professor Anto Leikola, han sa det att, jag sa det till honom att det är ju falskade, alltså falskade ritningar. No, Leikola sa att jo, jag vet det, men det är så bra exempel för evolution. Så sånt här kunde inte tolereras inom någon annan vetenskap utom neodarwinismen. Det är otroligt. Han medgav det. Om man faktiskt ser vad som sker där under rapport, att efter att ha tittat i ultraljud vad sker i abort, slutade abortläkaren Abby Johnson genast sin verksamhet. Efter att ha sett vad som sker. Du opererar inte bort någon fisk. Ernst Haeckels falska jämförelse av foster redan år 1868, det var finska och är finska biologiläroböckernas mest använda illustration under 1900-talet. Men inte enbart finska, jag var i Uppsala på en konferens och kunde se att samma också gäller svenska läroböcker. No. Den här förenklade versionen används fortfarande i böckerna och media. De påstår att en människa har foster och embryo har gälar, fenor, päls, äggula med mera. Och den gamla slogan individs utveckling upprepar artens utveckling genom fisk, ödla och groda stadierna. Det är 100% humbug. Och enligt första grundbiologilärboken som skrevs av Kivirikko 1911, så han påstår där att människofostret har funktionella gälar i fostervattnet som en fisk. Men det är bara denna ren humbug. Här är de där falska bilderna. Så han blev nästan straffad av de här falska bilderna. Man noterade genast, kollegorna noterade de här falska bilder. Men de sitter kvar ännu idag i läroböckerna. Därför att Darwin själv tyckte att det här är den bästa, alltså beviset för darwinismen, de här falska bilderna. Otroligt. Och här ser det ut. Där i övre illustration, övre foton är Lennart Nilssons fotografer från Sverige. 12 veckor från befruktningen. Barnet börjar röra på sig och är cirka 6 cm långt. Man kan höra hjärtat slå och veta barnets kön. Och där är nedre delen 16 veckor från befruktningen. Barnet är cirka 10 cm långt. Livmodern kan kännas cirka 7 cm under naveln. Barnet har egna fingeravtryck. Det var de där 16 veckor gamla som jag har sett tillräckligt i operationssalar. Och jag måste säga att det var inte alls trevligt att vara tvungen att delta i sån sak. Nu tycker läkarna inte alls om det här. Det var 15 år sedan i Salo, staden Salo, det var biskopsbesök. Och där var två, alltså sekulariserade gynekologer i Salo sjukhus, och de sa det till dåvarande ärkebiskopen. Jag vill inte nämna några namn, men de sa det då till den dåvarande ärkebiskopen 15 år sedan att vi är trötta, vi orkar inte, vi kan inte mera göra såna här abort. Vi blir sjuka, kan inte ärkebiskopen göra någonting åt saken. No, han svarade, jag vill inte nämna några namn, han svarade att jag är inte någon kvinna, jag kan inte ta ställning. Det var inte ett bra svar. De där stenarna ropade till kyrkan att kan ni inte göra någonting? Vi kan inte, vi lider av det här. Både hade gjort 2000 aborter. Du kan inte tvinga någon, även om den är sekulariserad, att göra någonting som är mot läkaretiken 100%. Läkarna är inte skolade för att döda patienter. Nå, vad kan man göra? Lösningen är i hjärtat, inte lagstiftningen. Om vi skulle göra någon lag som förbjuder abort, det skulle inte hjälpa till. Alla går till Sverige, eller Ryssland, eller Baltikum. Men det är hjärtat. Visa nu såna härna foton till unga människor, så börjar de förstå att det inte är något slem som man tar bort. Det är en liten baby. Men det är förbjudet att visa såna härna foton i skolorna, i skribaläger. Du hamnar genast i Iltasanomat och Iltalehtilöpen om du visar något. Varför är det förbjudet att visa sanningen? Jag vet inte. Jag har varit läkare i Finlands största skola i 16 år. Jag har lite sådär modell av foster 12 veckor. Gjort sådär konstgjord. Jag kunde inte, jag var förbjudet för mig att visa för skolelever fakta. Det är ett faktum, så här ser det ut. Det får man inte göra. Tänk. Eutanasi. Min kusin är professor i medicin i Holland. Som är, hon är holländsk och finsk. Jag har vänner i Holland, så jag vet lite vad som sker där. Och jag sa det att Finska läkarförbundet är den mest konservativa delen i samhället. Och så är det. Finska läkarförbundet motsätter sig 100% till eutanasi. Men får se om politikerna tvingar oss att börja döda patienten. Vi skrev med 20 kollegor en bok som heter Läkare i saattajana. Där är specialister i neurologi, gynekologi, barnläkare och sådär. Erfarna finska läkare. Boken heter Läkare i saattajana. 20 kapitel att hur man kan ta hand om döende människor för att lindra smärta och så vidare. Man behöver aldrig döda någon. Om någon säger att det finns sådana fall, visst finns det sådana fall, mycket sällan, som har sån smärta som är väldigt svårt att lindra. Men vi har en lösning. Vi kan ge en kort narkos. En dag, vecka igen, ge igen en narkos. Det kan man göra. Det är bara att man måste kunna göra det. Man måste veta hur man gör det. Det är bara fråga om att man lär läkare att förstå och hur du gör detta. Det är en myt att påstå att nu måste vi börja döda människor därför att vi kan inte lindra deras symptom. Om någon säger så, den vet inte framsteg inom medicin som vi kan göra idag. Nå, jag ska beskriva lite eutanasi i Holland. Därför så börjar man förstå vad detta kan leda till. Jag ringde till Dr. Theo Boer som är docent i etik. Det var 2 år sedan. Jag vet inte vad som har hänt efter det. Jag kunde kanske ta kontakt igen. Men docent Theo Boer är medlem i en kommitté som behandlar cirka 50 så att säga svåra eutanasifall årligen. Men märka tidigare, han var för eutanasi, men ändrade sin opinion efter att ha sett vad som hände när eutanasilagen trädde i kraft. De som vill ha eutanasi i Finland säger att det inte finns någon fara. No, kan dra era egna slutsatser att finns det en fara eller inte. I Holland idag, ingen läkare är för eutanasi. Ingen tycker om eutanasi. Nobody is for euthanasia. Och de önskar inte att eutanasi skulle förvandlas till normal medicinsk åtgärd. Läkarna tycker inte alls om att döda patienter. Inte alls. Alla läkare tvekar att utföra eutanasi. De tycker inte om detta och säger att de minns alla fall genom livet. De kommer in i drömmen på natten. Det är inte vad som helst när du har dödat någon. Du tänker hela tiden. Kan du sätta en sån här belastning på någon individ? Även om den är sån skurk som läkarna är. Men det kommer till sömnen. Jag har dödat någon. Det är inte neutralt. De minns alla fall genom livet. 15-20% av läkare i Holland motsätter sig i princip. 80% den Holland är sekulariserad. 80% har inga principiella grunder mot eutanasi. Men de tycker också att detta skulle inte ske för ofta eller högst ett fall per år eller vart annat år. De försöker undvika eutanasi som bara möjligt. Nu här är ett annat problem som läkarna vet ganska bra, att om du gör en åtgärd bara en gång per år, det kan hända att det går inte så bra. Patienten dör inte. Det är nämligen inte så lätt att döda en människa. Jag ska inte gå in på detaljer, men det har gått till rättssalen i Holland nu när den husläkare, som de kallas, den där familjeläkarna, har inte lyckats döda patienten, utan patienten har börjat lida enormt på grund av de mediciner som de använder. Jag talar mera om detta i boken, jag ska inte gå in på hemska detaljer. Men inte det är så lätt heller att döda en människa. Alla tror att det är nu en lätt sak, men inte det så. Alla dessa saker man tar inte upp i diskussion. För frågeställningen patientens rätt till eutanasi betyder läkarens plikt, skulle betyda läkarens plikt att göra det, är inte så ännu i praktiken i Holland. Man diskuterar däremot om en läkare har en moralisk plikt att hänvisa sin patient till en annan kollega om han själv inte gör eutanasin. För tillfället läkarnas opinion stöder inte en sådan moralisk obligation. Rekommendation eller praxis i Holland är idag att om familjeläkarens patient vet läkarens opinion, patienten skulle i god tid söka sig till en annan läkare. Eutanasiföreningen i Holland är rädd att det skulle finnas någon patient som inte får någon att döda patienten. Därför har eutanasiföreningen i Holland startat mobila end-of-life-kliniker. Det är en ny fenomen av mobila end-of-life-klinikerna som startades i november 2012 av Hollands eutanasiföreningen. Detta är fråga om en mobil läkarteam som gör eutanasin om familjeläkaren vägrar. Dessa kliniker gjorde 2013, jag vet inte hur många de gör idag, cirka 1% av eutanasierna. Problemet är att dessa läkare har känt patienterna bara 3-5 veckor. Du kan inte känna en patient så snabbt. Dessa läkare kan erbjuda patienterna bara 2 alternativ, antingen eutanasi eller ingenting, därför att de ordnar inte terminalvård. Och samvete är grunden till att läkarna vägrar i 15-20% av fall att göra eutanasi. Oftast vägrar läkarna därför att de inte ser något medicinskt grund för eutanasin, som i de flesta fall är utbredd cancer som orsakar smärta. Det krävs opinion av 2 läkare för beslutet, den andra måste vara liksom oberoende. Vet inte vad det betyder, men det sägs i lagen. Varje år dör 136 000 människor i Holland. Genom eutanasin dör 4 200 årligen. Men lägg märke till att antalet eutanasifall har ökat med 150% efter året 2005, när antalet var bara 1800. Man räknar inte med fall av life termination not on request, där patienten säger nej till vård. Detta räknas inte som eutanasi, men kunde i teori tänkas vara mord om vård kunde rädda patienten. Eutanasi definieras som planerat aktiv dödande av patienten som begär detta. 92% av eutanasifall gäller utbredd cancer. Neurologiska och hjärtsjukdomar, ALS och hjärtinsufficiens är nästa. Men här är någonting nytt. Cirka 2% av eutanasier utförs av, i fall av demens eller Alzheimer, och de debatteras häftigt. I princip för eutanasi för dessa fall accepteras inte, men det är viktigt att notera att antalet dessa fall var noll i åren 2005-2008, men ökar numera snabbt och är nu, det var 2013, 30 fall årligen. Alltså det är inte frågan en kompetent patient. Märk, eutanasi borde vara en kompetent patient som förstår vad som sker. Men nu börjar man döda, alltså dementa och Alzheimer-patienter. Nyfödda handikappade hanteras i en specialkommitté och antalet fall är mycket få, cirka 10 per år. I praktiken ett fall per år. I läkarnas undervisning i Holland, man lär inte läkarna hur eutanasi, hur man gör eutanasi. Det finns dock officiella direktiv från läkare och apotekarförbund där man ger namnen på medicinerna och doseringen. Tutorna, kollegor med fler handledare hjälper läkare i praktiken. Straff kan följa om man inte gör som direktiv bestämmer. Man måste också fylla officiella blanketter. Alltså här är viktigt. Eutanasibeslutet måste göras med en kompetent patient. Det är en knepig fråga, därför att så du måste förbjuda eutanasi för till exempel utvecklingsstörda. Varför? Om annars det skulle vara orsak att göra eutanasi. Det är nästan omöjligt att skriva lag som skulle behärska den här frågan. Jag går mera inne på den där lagfrågan i boken Läkare Satajana. Familjen kan delta i diskussionen. 10% av patienterna önskar eutanasi därför att de vill inte att familjen ser deras lidande. Ganska intressant. De vill spara liksom familjen från smärta. Läkarna skriver i blankett om de upplever att familjen pressar till eutanasi. Detta sker i 10% av fallen. Holland fick först år 2002 lagen som gäller både eutanasi och assisterad självmord. Lagen kom officiellt först då, även om verksamheten hade varit i full gång från början av 1990-talet. Det är intressant att 95% väljer eutanasin och bara 5% assisterad självmord, där patienten vanligtvis själv dricker 9 gram tiopental. Straffet för missbruk av eutanasi kan vara 4-5 år fängelse. Straffet för assisterad självmord bara 6 månader. Det minskar straffet att patienten själv dricker tiopental. Jag vet inte, jag tror att ingen har blivit fängslad i Holland, även om det är straffbart. Det är en intressant fråga också. Idag kan man inte ännu tala om killing on demand. Viktigt är dock att situationen har ändrats snabbt under de sista åren. Märk att fall av eutanasi har ökat 150% och dementipatienterna har kommit med i växande antal. Enligt BUR ser det ut som om eutanasi har blivit till en rutinmässig vård i fall av utbredd cancer Och patienterna önskar undvika eget lidande, men också lidandet av familjen. Lagen säger att eutanasi gäller bara val av lidande som orsakas av precisa medicinska diagnoser. Men man har inte definierat lidande och man har inte preciserat vilka diagnoser. Med andra ord gäller inte människan som är enbart trött av livet. Men det är bara att hitta en diagnos såsom inkontinens, blindhet, dövhet, rörelsehinder, så går det. Alltså man kringgår de här sakerna. Det är en tydlig fara. Eutanasi blev alltså praxis under 1990-talet utan lag, därför att orsaken var att terminalvård var outvecklad. Idag terminal- och palliativvård är bra, men enligt BUR det skedde för sent. Och patienter önskar hellre få eutanasin än terminalvård och även vägrar palliativ sedation, det vill säga det där man sätter patienter som lider av smärta sova ett dygn och sen vaknar igen och sen ifall det behövs ännu några gånger. Därför att de tänker att detta kan vara tungt för familjen. Varför vara i anestesi ett par veckor när man kan dö genast? Det var patientens åsikt. Bekymmersamt är att snabbt ökande antalet av eutanasior för praxis till den riktningen att eutanasin blir patientens rätt och en normal del av medicinsk praxis. Det är just detta läkarkåren är rädd för. Det är viktigt att notera att från 1990 till 2005 var antalet eutanasior konstant, men BUR ansåg att år 2002 slag ändrade situationen mycket och orsakade en kraftigt växande trend inom några år. Den nya lagen för situationen i den riktningen att dying on request, alltså död efter att man frågar utan någon orsak, blir praxis. Det börjar hända i Holland. Teologiskt tycker BUR att de som begär eutanasi är ofta sekulariserade människor, ganska få troende bland dem. Det är intressant att det är ganska få troende som ber för eutanasi. Detta är sorgligt enligt honom. Han är troende, den där BUR. BUR säger att när man har tiotals år existerat utan Gud, längtan efter Gud dyker inte ofta fram när livet slutar. Det som är intressant är i Storbritannien, där de har utvecklat den där hospice, terminal- och palliativvård. De säger att 50% av människor hittar Gud i livets slut. När livet har tagit bort från dig din Audi och BMW och din golfbag och allt detta, du är mellan lakan och tittar i taket. Det finns ingenting, det finns bara du och Gud. Jag tror att det är Guds barmhärtighet att ge oss den stunden. Därför att då vet du att du går bort härifrån. 50% får sin sak klar med Herren en månad före de dör. Men om du tar eutanasi, de dödar cirka 3 månader före du är död. Du väljer vilken musik, tango, satuma eller vad du vill höra och vad vill dricka, vilket vin du vill ha, och du sätter in dropp och du öppnar och du dör. Jag dör nu, jag önskar dö nu med my way, min stil. Att de rövar bort den där preciösa stunden mellan patienten och Gud. Det kommer från djävulen, det här eutanasi. Där är stor risk. Och teologisk analys. Människan önskar kontrollera allt i livet, födseln genom abort och döden genom eutanasi. Men barnet är en gåva från Gud och våra dagar är bestämda av honom. Inte ett hårstrå går bort utan att Gud vet det. Jag gillade det här bibelstället därför att jag har tappat 100 000 hår. Jag vet att Gud har tänkt på mig 100 000 gånger. Nå, jag tycker det sista budet, sista av Guds 10 bud som här man trampar över, du ska inte döda. Sista budet som man trampar över 100% om eutanasi blir praxis. Alltså, där är också ett bibelställe. Vi går mot laglöshetens tid. Ja, när man har bortskaffat alla Guds 10 bud, det här är den sista som är 50% bortskaffade. Så jag upplever, det är min egen tolkning, att vi är inne i laglöshetens tid. Alla 10 bud. Hela 1000-åriga historien av kristendomen slängs bort. Nå, vad kan man göra? Vi kan be naturligtvis för att undvika killing on demand. Det är att utveckla palliativ och terminalvård. Det är svaret. Om vi har bra palliativ och terminalvård så behöver vi inte eutanasi. Där måste vi satsa. Och man har börjat nu satsa där. Min vän Reino Pöyhiä som är anestesiöverläkare i Helsingfors universitetssjukhus, en fin troende man. Han var i tiden i det där terminalvårda anstaltet i Helsingfors den första. Han var läkare där och han sa att det var bara en patient som kom in till Terhokoti som ville ha eutanasi. Men det var en ensamboende man som inte hade några vänner. Men där man tog honom emot med kärlek och omsorg. Och han nämnde inte eutanasin efter detta. Att det är ofta sån ensamhet. Och jag tycker själv att det här prat om eutanasi, det är därför att människor är rädda för död. De är rädda att dö. De vet inte vad som följer döden. Och de vill bestämma själv hur det går. Det är orsaken till önskan om eutanasi. Människor idag är borta från kristendomen. De är rädda för döden.